skuggan av en dotter av Elena Ferrante i översättning av Johanna Hedenberg. Kapitel 1. Jag hade inte ens kört en timme när jag började känna mig dålig. Den brännande smärtan i sidan kom tillbaka, men jag bestämde mig för att strunta i den en stund. Först när jag märkte att jag inte orkade hålla ett fast grepp om ratten blev jag orolig. Huvudet blev tungt på bara några minuter. Strålkastarskenet verkade svagare och snart glömde jag till och med att jag körde. Istället hade jag en känsla av att befinna mig vid havet, mitt på dagen. Stranden var tom och vattnet stilla, men på en stång några meter från vattenbrynet vajade en röd flagga. Min mor hade skrämt upp mig väldigt när jag var liten genom att säga: Leda, du får aldrig bada när den röda flaggan är uppe, för det betyder att det går höga vågor och du kan drunkna. Rädslan satt i genom åren och inte heller nu vågade jag doppa mig. Jag var ängslig även om havet låg sträckt ända till horisonten som ett genomskinligt pappersark. Jag sa till mig själv, men bada nu. De har väl glömt att ta ner flaggan. Medan jag stod kvar i vattenbrynet och försiktigt kände på vattnet med tårna. Bara ibland dök min mor upp på toppen av en sanddyn och skrek som om jag fortfarande vore ett barn. Vad gör du, Leda? Har du inte sett den röda flaggan? När jag öppnade ögonen på sjukhuset såg jag för bråkdelen av en sekund hur jag tvekade framför den släta vattenytan. Kanske var det därför jag blev övertygad om att det inte var en dröm utan en varnande fantasi som hade fortsatt ända tills jag vaknat upp i salen. Från läkarna fick jag höra att jag hade kört in i vägräcket, men att det inte hade fått några allvarliga följder. Min enda riktiga skada var ett oförklarligt sår på vänster sida. Mina vänner från Florens hälsade på. Bianca och Marta kom hem och till och med Gianni kom dit. Jag berättade att jag kört av vägen för att jag var sömnig. Men jag visste mycket väl att det inte berodde på att jag somnat. Orsaken var en irrationell handling som jag genast bestämde mig för att ingen skulle få reda på. Just eftersom den saknade mening. Det som är svårast att berätta är det vi själva inte lyckas förstå. Kapitel 2. När mina döttrar flyttade till Toronto där deras far hade bott och arbetat i flera år blev jag generad och förundrad över att det inte alls var smärtsamt utan att jag kände mig lätt. Som om jag egentligen satte dem till världen först då. För första gången på nästan 25 år försvann den oro som var förknippad med att ta hand om dem. I mitt hem rådde nu en ordning som om ingen bodde där. Jag slapp tänka så mycket på handling och tvätt. Kvinnan som i flera år hade hjälpt mig i hushållet hittade ett mer välbetalt jobb och jag tyckte inte att jag behövde någon annan. Min enda plikt gentemot flickorna bestod i att ringa dem en gång om dagen för att höra hur de mådde och vad de gjorde. I telefon fick de det att låta som om de redan hade ordnat eget boende. I själva verket bodde de hos sin pappa. Men eftersom de var vana vid att hålla isär oss, också i ord, pratade de som om han inte fanns. När jag frågade hur det gick för dem svarade de antingen glättigt undvikande eller surt med många irriterade pauser. Eller så tog de till det konstlade tonfall de brukade ha när de var tillsammans med vänner. Ofta hörde de själva av sig. Särskilt Bianca som var mer krävande i sin relation till mig. Men bara för att få reda på om de mörkblå skorna passade ihop med en orange kjol, om jag kunde leta upp några papper som blivit kvar i en bok och skicka dem med expresspost, eller om jag fortfarande gick med på att vara måltavla för deras ilska och olycka. Trots att vi befann oss i olika världsdelar och skildes åt av en lång himmel. Telefonsamtalen var nästan alltid hastiga. Och verkade ibland spelade som på film. Jag gjorde det de bad om och reagerade som de väntade sig. Men eftersom avståndet gjorde det omöjligt att delta fysiskt i deras liv blev det jag gjorde för att tillfredsställa deras önskningar och nycker bara en rad diffusa och oansvariga handlingar.